Du som frestas över att tänka att det här är lite primitivt med ett blädderblock, du har fel. Detta är det nya nu. Det där är det gamla som hänger där uppe. Fråga vilken reklambyrå som helst. Det är det fria skapandets möjligheter som är dagens presentationsteknik. Carl-Johan Sävinge heter jag. Och jag har en kort presentation om mig. Jag bor i Kåhög i Jonsered och är medlem i Fiskebäcks missionssamling. Men jag är en av församlingens söner, får man väl säga. Glad för det. Jag ägnar mycket av min tid åt just lärjungaskap. Det var därför roligt att höra det vittnesbördet tidigare här. Internationellt lärjungaskap inom missionskyrkan. Jag är pastor där. Nog om det. Ska vi be en bön inför den här predikan? Herre, vi kommer med så många olika känslor och situationer till den här gudstjänsten. Du vet och känner oss så väl. Herre, vi ber nu om stillhet inför ditt ord. Stillhet inför dig. Öppna, Herre, möjligheten nu för oss att få höra någonting av dig. Tilltala oss och utmana oss. I Jesu namn. Amen. Guds barn är temat för den här gudstjänsten om att tillhöra Gud. Julen är ju barnens högtid. Det är ju i varje fall så vi säger att den är. Jag har väl alltid, tillsammans med den här lilla tjejen i filmen Tomten i far till alla barnen, alltid protesterat inombords. Julen är väl Jesu högtid. Samtidigt så är det ju Jesu födelsedag vi firar. Och på födelsedagar får ju alltid alla barn vara komma. Så på något sätt så är ju detta ändå ett barnens högtid. Och den här predikan handlar om barn. Guds barn. Bilden av barn i Bibeln har lite dubbla innebörder. Ibland talar man om barnaskap som omognad, alltså inget särskilt positivt. Men den här predikan och det barnaskap som jag vill fokusera på handlar mer om det tillstånd eller delaktighet i en familj som man äger oavsett ålder och mognad. Alltså jag är Bosses och Birgittas pojk oavsett hur mogen jag är och tills den dag jag fyller 100. Så är det ju, va? Kan man på samma oförbehållsamma sätt vara Guds barn? Det är väl frågan till den här predikan. Jag ska läsa den text som då är föreslagen idag. Galaterbrevet 4:4-7. Från Galaterbrevet 4, vers 4-7. När tiden var inne sände Gud sin son, född av en kvinna och född att stå under lagen, för att han skulle friköpa dem som står under lagen och vi får söners rätt. Och eftersom ni är söner har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar Abba, fader. Alltså är du inte längre slav utan son. Och är du son har Gud också gjort dig till arvtagare. Alla människor får inte uppleva att bli gamla. En del hinner inte ens upp i vuxen ålder. Men alla människor blir ju barn i någon mening. Alltså att få bli barn, att vara barn är ju en mänsklig rättighet, skulle man kunna säga. Barn och rättigheter är ju nästan synonymt. 1989, efter ungefär 10 års arbete, så slog FN fast 54 artiklar som utgör barndeklarationen i de mänskliga rättigheterna. Och där räknas det upp en lång rad goda omständigheter som varje barn har rätt till. Det kan handla om mat, det kan handla om trygghet. Artikel 12 till exempel säger att barn har rätt till att vuxna lyssnar på dem. Jag har letat förtvivlat men hittar ingen som antyder att barnen skulle ha samma skyldighet mot sina föräldrar. Men att vara barn alltså definieras ju i det närmaste med att ha rättigheter. Och som nyfödd så är ju skyldigheterna obefintliga, men rättigheterna är ju desto fler. Någon gång under livets resa, eller snarare konstant under åtminstone de första 20 åren, så förbyts ju det där. Eller hur? Någonstans avtar rättigheterna och skyldigheterna att ta över mer och mer. Alltså en 6-åring skulle man kunna säga har rätt att slippa utsättas för alkohol, medan en 16-åring har ju mer en skyldighet enligt lag att vara utan alkohol. Vår text då handlar ju egentligen om spänningen mellan detta. Skyldighet och rättighet inför Gud. Är jag som vuxen medlem av det här människosläktet dömd till ett liv av skyldigheter? Eller finns det någonting av ett barns rättighet kvar för mig? Jag tänker använda då, för att ge mig i kast med den här frågan, en berättelse som är väl känd för dig från Lukas 15. Och jag tänker inte läsa den texten, men jag ska referera till den berättelsen. Och för flera av er denna, både välkänd och högt älskad. Och det är ju berättelsen om mannen med 2 söner. Mannen, den rike mannen, oerhört välbärgad österländsk man, hade ju 2 söner. Och en av sönerna gör det som plågar hans far så oerhört. Nämligen ber om att få ut sin del av arvet. Och det tekniskt så gick ju det på den tiden. Men det smärtade och förnedrade fadern troligtvis en hel del. Han skiftade sin egendom och en son fick hälften. Och han skildes från sin far. Han gick iväg. Och den här sonen levde ett liv långt bort från fadern och levde upp alla tillgångar. Och hans liv blev till slut tämligen miserabelt. Till den dag han någonstans i sin djupa misär minns fadern och hans hem. Och känner, jag kanske skulle kunna gå tillbaka. Kanske skulle jag kunna bli en arbetare där. Slita hårt. Ja, något annat har jag ju knappast rätt till efter allt jag har gjort. Mina rättigheter har ju sjunkit i botten. Nu är det skyldigheter inför den som förut var min far, som jag nu får kalla herre. Och sonen gav sig av hemåt, ödmjukt, inte direkt med näsan i vädret. Skamsen, med mössan i hand, komma till sin far. Far, jag har syndat mot dig och mot himlen. Kan jag möjligtvis få tjäna dig, så vill jag göra det. Fadern omfamnar honom, tårögd, och säger, du min son, hämta ringar och guld och allt. Aldrig att du ska tjäna mig, du min son. Och han var hemma. Jag ska måla nu lite. Det stora huset representerar faderns hus. Den här åken längst ner är det land och det liv han levde, sonen, långt borta. Och det lilla huset där är den bostad som han själv ser sig ha rätt till, tjänstebostaden. Så sonen återvänder till sin fader, men han ser sig själv bara som rättmätig boende i det här lilla huset. Och nu tänker jag då ge er 2 perspektiv på det här. Det ena är genom sonens ögon. Och det andra är genom faderns ögon. Och det är en spännande skillnad. När sonen har skilts från sin far, så förskjuts ju relationen mellan far och son. Och blir till en herre-tjänare-relation. Och när sonen kommer hem så upplever han att hans skuld är så stor att han möjligtvis bara kan få bo i tjänstebostaden bland de andra tjänarna. Möjligen skulle han kunna återförtjäna sin faders respekt åtminstone. Och den här bilden beskriver en mänsklighet som du och jag är medlemmar av, som under så många år har varit på en resa från sin far. Alltså avstånd och skuld till vår far har ju vuxit i en omfattning som möjligtvis kan jämföras med Zimbabwes inflation. Under tiden där borta har vi blivit främlingar för vår far, men också för vilka vi själva är, vår identitet. Och det här gör ju också att det i världen finns så många gudsbilder och religioner i en uppsjö som liknar något schampohylla på ICA. Alltså det finns otroligt mycket att välja på, för vi är främlingar inför Gud och för oss själva. Och det här gäller ju mänsklighetens släkte i stort. Detta främlingskap, denna vilsenhet. Och du som kristen tänker att detta rör kanske inte mig så mycket. Men sanningen är att det finns psykologiska låsningar hos oss som håller oss borta från fadershuset och begränsar oss till tjänstebostaden. Ibland kan det handla för en del av oss om att vi nöjer oss med den distansen. Vi vill inte att Gud ska få så stort inflytande i mitt liv så att han hanterar mig. Det är bättre om jag hanterar Gud. Och då får det bli lite på avstånd. För när han kommer för nära så blir han för mycket. Det är skönt om han är lite på avstånd. Och på det sättet kan jag också hantera mitt kristna liv genom att tjäna honom. Jag kan uppfylla mina plikter och vara en duktig kristen. Tjänare är ett enklare sätt att också mäta mitt sätt att vara kristen. Det syns ju och det känns att jag är en kristen. Men ibland så handlar det här om att vår självbild inte ger oss någon annan rätt än att bo just där ute. Har jag som barn alltid blivit belönad för det goda uppförandet och för goda resultat, så vet jag att det är just det som skapar mitt värde. Enkel psykologi. Att göra rätt. Jag är vad jag gör. Och sen drivs jag genom livet av behovet av att prestera väl och få min familj, mina vänners, min chefs, ja hela världens uppskattning för att vara någon. Livrädd för att misslyckas och avslöjas som en ovärdig människa. Mitt liv är i tjänstebostaden. Och den här självbilden speglar ju också min relation till Gud. Jag blir ju en flitig kristen. Jag går på gudstjänsterna, för det ska man göra. Jag är SMU-ledare, för det är gott. Och jag kokar mitt kaffe till den grad så att Gud kan se att mitt kristna liv är respektabelt. Och han ser på mig med välbehag. Och du har blivit en Guds tjänare. Alltså Guds väsen har gått från kärlek till plikt. Från relationen till religion och beteende. Från barnaskapets rättigheter till tjänarens skyldigheter. Kommer du ihåg texten? Det här är ju evangelium. Paulus säger att sonen föddes för att friköpa oss från skyldigheterna. Från skulden. Att återge oss sonens och dotterns rätt. Rättigheten att få säga far. Och då har vi kommit till perspektivet genom faderns öga. Och det är det som är så strålande i den här berättelsen. Att det finns så två helt olika perspektiv. Sonen med sitt belastade samvete som ser sitt värde i botten. Och en fader som har liksom en helt annan uppfattning om situationen. Ja visst har sonen betett sig illa. Ja visst skulle han säkert egentligen ha rätt att kräva att sonen skulle tjäna honom. Men hur kan en far tänka så? Hur skulle en far någonstans överhuvudtaget få den tanken? Det är som om jag skulle, när min dotter fyller 20, stoppa ner ett kuvert i fickan på henne med en avbetalningsplan för alla år av utgifter som jag har haft för henne. Ja, men jag skulle väl ha rätt till det. Jag har ändå investerat en del mycket pengar, tid och ångest i min dotter. Nu är det dags att betala tillbaka. Vem har tänkt den tanken av er föräldrar? Nej, men det tänker man ju inte som förälder, som far. Så blöder hjärtat oavsett vilka rättigheter jag har. Alltså den här exilen av mänskligheten, av dig och mig, gör ju inte min far annorlunda. Och det är en sliten bild, men jag tycker den är så hållbar. För några år sedan så kom ju det skrevs ju en helt ny version av just den här berättelsen. En filmatisering om den här lejonkungen. Och ni har hört den här liknelsen förr, men jag tycker den är så talande. Det här unga lejonet som skiljs från sin familj och lever i exil under långa tider, glömmer sin identitet och får till slut uppmaningen att gå och återvända hem igen. Han är ovärdig det i sina egna ögon. Men hans far, som visar sig i en syn, säger: du kom hem och ta din plats. För du är mer än vad du har blivit. Och precis som i den här berättelsen om lejonkungen, så har fadern i vår berättelse en annan bild av sonen än han själv. Alltså det är fadern som har rätt att definiera sonens identitet. Det är fadern som definierar den. Han kan förneka honom värde och han kan ge honom en tjänares plats. Men han kan också ge honom sonens intima närhet. Det är fadern som har rätt att göra det. Gud är den som definierar vårt värde som människa. Har du tänkt på det? Vi är avbilder av honom. Och utan honom så vore vi stoft och sand. Det är han som skänker oss mening. Det är han som skänker oss identitet. Utan honom är vi inget. Men med honom så är vi ju allt. Och det är det val som Gud gör när han enligt Paulus brev till Galaterna säger att han sände sin son för att han skulle friköpa dem som står under lagen och få söners rätt återigen. Och eftersom ni är söner så har Gud sänt sin sons ande in i våra hjärtan och den ropar: Abba fader. Jag menar, det är ganska lätt att glömma det. Och vi slinker tillbaka ner i tjänstebostaden för att återigen kunna känna upp någon slags identitet. Nej, anden manar oss tillbaka då. Nej, du ska säga far, inte herre. Du ska säga Abba, pappa, inte min Gud, herre. Anden manar oss. Du är en enastående människa därför att du har en enastående far. Och det här är inget psykologiskt humbug och klappa på axeln. Det här är Bibelns djupaste sanning om mänskligheten. Vi är skapade till Guds avbild. Vi är barn till en kung. Och det är den djupaste identitet en människa någonsin kan finna. För det är vad vi djupast är. Hans DNA är liksom stämplad in i dig och mig. Och det är en kvalitet som vi inte kan ta oss. Vi kan inte bosätta oss i ett tjänstehus och liksom rycka upp oss till att vara värdiga att vara söner och döttrar till Gud. Han ger oss det. Det är så han har gjort oss. Och inga meriter intressanta. Att säga Abba, Fader eller Pappa, Gud är vår arvedel. Vi har fått det. Och när vi rör oss bort igen så viskar anden, nej, Abba, Fader. Säg Abba, Fader. Ditt hem är inte där i tjänstebostaden. Den är hos din far. FNs barnkonvention borde kanske ha en 55:e artikel. Varje barn har rätt att få lära känna sin himmelske far och vem de djupast är för att kunna säga pappa, Gud. Amen. Vi ska be en bön, vi ska sjunga en sång och sen ska jag göra en kort inbjudan till överlåtelse och bön här framme eller i bänken där du sitter. Men det finns möjlighet till efter nästa sång att vara inför Gud och också begrunda den här verkligheten. Att Gud är far och djupast är du bara ett barn och kan vila i det. Ska vi be. Herre, jag tackar dig för att du ger oss söners och döttrars rätt att säga pappa. Herre, det är den djupaste identitet vi kan få och den viktigaste identiteten vi kan ha. Herre, befria oss från tjänstebostaden. Befria oss från behovet att visa oss rediga. Vi vill tjäna dig, vi vill älska dig, vi vill göra allt för dig, men först och främst vill vi sitta hos dig. Vi vill bli omfamnade av dig och älskade för dem vi är. Amen.